Kvinnor tar allt mer plats som politiker i vårt land. Kvinnliga förtroendevalda har varit på frammarsch i många år här. Både kommunalvalet för 4 år sedan och riksdagsvalet för 2 år sedan var rekordval för kvinnorna. Av riksdagens 200 ledamöter är 92 kvinnor och i kommunerna är 39% av de förtroendevalda kvinnor. Yle har nyligen gjort en kartläggning över vem det är som sitter på de tyngsta posterna och hur könsfördelningen i kommunernas fullmäktige och styrelser ser ut. Och den visar att det finns en klar tudelning mellan kommunerna. I vissa kommuner är det jämnare och i andra har man en betydligt skevare könsfördelning. Ofta är det männen som sitter på de tyngre posterna. Bara en tredjedel av de tyngsta politiska posterna i kommunerna sköts av kvinnor idag. Och det här ska vi tala om här idag i Slaget efter 12, och jag heter Maria Nylund. Med mig här för att diskutera vilken betydelse kön har i politiken och om det spelar någon roll om fördelningen är jämn eller skev, så har jag Helena Fabricius från Kimitoens kommun. Välkommen.
Tack.
Du representerar Svenska Folkpartiet i kommunens fullmäktige och du är också andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Visst, leder rätt?
Jo, det stämmer.
Och så har vi Mikaela Sundqvist från De gröna i Åbo. Välkommen.
Tack.
Du sitter med i stadsstyrelsen i Åbo.
Ja.
Och så har vi Kim Lindstedt från Pargas. Välkommen du också.
Tack.
Du är medlem i stadsfullmäktige i Pargas och du representerar Samlingspartiet. I de större städerna som till exempel Esbo, Helsingfors, Vasa och Åbo så är könsfördelningen mer eller mindre helt jämn, 50-50, kvinnor och män. Men i de mindre kommunerna på landsbygden så är bilden ofta en annan. Kimitoens kommun är fjärde sämst bland alla 293 kommuner på fastlandet om man då ser på hur jämn fördelningen är mellan manliga och kvinnliga förtroendevalda. Karvia som ligger norr om Björneborg ligger på jumboplats. Där innehas då drygt 14% av platserna av kvinnor. I Kimitoens kommun är andelen kvinnor 18,5%. Alltså av 27 förtroendevalda i fullmäktige så är 5 kvinnor. Helena Fabricius, varför ser det ut så här i ert fullmäktige?
Fullmäktigeledamöterna röstas in av invånarna. Så att det är ju invånarna i Kimitoens kommun som har valt fullmäktige. Sen tror jag nog mycket på så här mindre landsbygdsorter att man kanske inte röstar på en kandidat och vad kandidaten har för åsikt, utan också mycket byavis och i synnerhet på Kimitoen i och med att vi är en relativt ny sammanslagen kommun, var vi i alla fall för 4 år sedan, så tror jag att många tänkte också att man röstar liksom på en person som representerar den egna byn, det egna området, mer geografiskt så att säga.
Mm. Men i er sammanslagna kommun då så har ni drygt 6600 invånare och där är ungefär lika många kvinnor och män så där på, i stora drag. Vad får den här ojämna könsfördelningen i den här fullmäktige församlingen, vad får det för konsekvenser?
Visst skulle det vara jättetrevligt om vi skulle vara flera kvinnor och jag tycker absolut att man ska sträva till det, och ser vi på nu kandidatlistorna som är nominerade hittills så har vi ju 44% kvinnor, så att vi hoppas att nästa fullmäktige ser annorlunda ut. Jag vet inte sen att är det viktigt det här med att könerna är så lika. Jag ser det nästan lika viktigt det att vi har en jämfördelning av kandidater från hela vår ö, men också lika viktigt det att vi har enligt yrkesgrupper, att vi har sjukskötare, att vi har transportföretagare, företagare liksom. Att
nu försvann Helena Fabricius ljud här. Ska se, pröva säg någonting på nytt Helena, så ska vi.
Hej,
jo, nu hörs du igen. Jo, fortsätt bara. Du var inne på transportföretagare och sjukskötare och så vidare.
Ja, jag tycker det är lika viktigt att olika yrkesgrupper representerar det i fullmäktige och inte kanske skulle fokusera så mycket på det här på liksom kön, utan yrkesgrupper och fördelning på, från olika områden på våra och så här.
Får jag nu fråga, du nu då som en av 5 kvinnor i fullmäktige, betyder det här någonting för dig, får det några konsekvenser för dig personligen att det ser ut så här?
No, absolut gör det ju det. Jag menar, enligt lagen så och det, där, det betyder ju det att man kanske inte sitter på platser därför för att man har ett väldigt stort intresse och brinner för de sakfrågorna, utan därför för att man är en könskvotskvinna, så att säga.
Just det. Här är lite nu svajig linje, märker vi, så att fortsätter den här svajigheten så får vi kanske kasta om till vanlig telefon, så att säga. Men du var inne på de här kvoterna då mellan kvinnor och män. Vi ska fråga dig, Kim Lindstedt, Bargastad, en lite större stad än Kimitoö. Ni har fler invånare, 15 000 personer bor i Pargas, och där är också könsfördelningen ungefär lika mellan kvinnor och män. Men Kim Lindstedt, i Pargas har ni ändå betydligt jämnare siffror än på Kimitoön. Där är andelen män 60% och 40% är kvinnor. Har du någon teori om varför ni har en jämnare könsfördelning jämfört med Kimitoön?
Nej, inte direkt. Alltså en orsak kan vara till exempel att våra delområden, så att säga, när vi slog samman, så är relativt stor, eller de som Nago och Korpo och Hotkär, så där har de inte röstat kanske riktigt byavis, utan de har röstat mera kommunalvis. Det vill säga, de har fått in både en kvinna och en man från alla delområden. Och det kan ju vara en hjälp i den här grejen. Liksom, att det, något annat vet jag inte, liksom, att det. Så här fördelning har det varit överlag ganska länge hos oss. Och sen angående de här tyngsta posterna så har vi ju, tycker jag, varit liksom en föregångare lite också. För att vi har ju haft en tid där vi har haft kvinnor på både fullmäktige ordförande och styrelseordförande.
Precis, ja, här tidigare. Så är det ju inte idag. Nu har ni en kvinna och en man. Men det där, hur mycket diskuterar ni då kön när ni bestämde vem som skulle få sitta på de här tyngsta posterna efter förra kommunalvalet då? Alltså styrelseordförande och fullmäktige ordförande. Nu har ni alltså en kvinna och en man på de här posterna, men hur mycket diskuterar ni just de här könsaspekterna?
Ska vi säga, allmänt tror jag inte det har diskuterats så mycket, utan det här är en SFP-fråga som är vad majoriteten i fullmäktige och bestämmer vem som sitter på de här posterna. Men nu har jag ju upplevt liksom att alla förtroendeposter och allt så delas nu ut, så att säga, ganska jämnt, så att säga. Har ett parti två poster så kan man ha en man och en kvinna. Man måste nog förhandla sig väldigt bra till att om man ska komma bort från det liksom.
Just det. Mikaela Sundqvist, du är sen då politiker i mönsterstaden Åbo, där könsfördelningen är så gott som 50-50. Också där har ni två kvinnor på de tyngsta posterna. Vad beror det på att Åbo har en så jämn könsfördelning?
No, det är ju svårt att säga. Som Helena sa här tidigare, så är det ju inget som man väljer i fullmäktige att här är det 50-50 könsfördelning, utan det är röstarna som då gör beslut att vem som sitter i fullmäktige. Men jag tror att ett som hjälper till att få den här könsfördelningen mer jämn förstås det att man har kandidatlistor där det finns både män och kvinnor uppställda, mycket att välja mellan, på det viset att man kan hitta en kandidat som representerar de tankarna som man har, de värdesättningarna. Det finns partiernas linjer som berättas ut, och sen på basen av dem så väljer människorna inom det partiet den kandidaten som bäst representerar egna tankarna. Att jag tror att man får lockat med både män och kvinnor jämt på listorna, så är en där bidragande faktor till att det då också väljs in mer kvinnor i fullmäktige.
Precis, den här nomineringen. Kim Lindstedt.
Ja, angående den här nomineringen, så där tror jag de har en fördel i stora städerna, för där har alla partier i princip fulla listor och har. I mindre kommuner så är det bara i princip dominerande partier som kan uppnå fulla listor. Alla mindre partier har mycket minimalt med kandidater och har svårt att nominera liksom. Kanske då främst kvinnor har vi haft problem med, i alla fall i Samlingspartiet här, att nominera på de sista åren.
Just det. Vi ska helt strax komma tillbaka till den här nomineringsfrågan. Jag vill ännu fråga dig, Mikaela Sundqvist, bara att eftersom ni är nu så jämna i Åbo, så märks det här på något sätt i politiken att det är jämnt?
Man märker förstås inte bara med könen, utan också det att åldersfördelningen, vi fick ju i förra fullmäktigevalet eller kommunalvalet så blev ju fullmäktige medelåldern lägre. Vi fick mer unga med i fullmäktige. Så det kanske gör den här diskussionen mer bred, att vi har människor som representerar olika synpunkter, som är i olika skeden av livet, som har olika bakgrund, olika familjeförhållanden, och det är ju det som är rikedomen i fullmäktige, att ha människor med olika bakgrund som kan representera invånarna i staden. Och det här är ju något som man märker, och det är inte endast i fullmäktige, utan det är ju mycket som har att göra med andra förtroendeorgan också, där majoriteten av diskussionerna förs utanför de här salarna där man sitter då i eller på möten, utan man faktiskt har mycket diskussion också mellan politiker och det där mellan partier utanför mötena.
Mm. Vi var också inne på det här med hur man fördelar de här mäktigaste posterna. Ett exempel på hur det kan gå så är till exempel Ingo, som hör till de kommuner där man har faktiskt väldigt hög andel kvinnor, långt över 50%, men det betyder inte automatiskt att de har de tyngsta posterna, för där sitter då nämligen män placerade i Ingo. Framförallt stadsstyrelseordföranden eller kommunstyrelseordföranden sitter ju på mycket makt. Vad tycker du, Helena Fabricius, hur stor betydelse har det vem som sitter på den här posten?
Visst har det en betydelse, och som du säger, i synnerhet kommunstadsstyrelseordförande så har ju en väldigt nära kontakt till liksom kommunens, stadens ledning. Jo, det har betydelse, men jag upplever inte på något vis att det skulle vara endast män som kan sitta på de här posterna. Att i Kimitöns kommun har vi haft kvinnor på också tyngre poster. Att det är nog fråga mer om det, att intresse och kunskap. Att finns det kvinnor som är intresserade, så upplever jag nog att det finns vilken möjlighet som helst att sitta på de här tunga posterna också.
Ja, är det så att det är en intresseanmälan som då bara krävs liksom, eller finns det kan det finnas något, någon slags glastak eller något annat som gör att det blir svårt för kvinnor att ta sig fram på de här posterna?
De här posterna går ju också enligt valresultat, så att säga. Så att det där, men att sen, ska vi säga så här, inom partierna, i alla fall, jag kan ju bara prata för SFP, så inte upplever jag att det finns något hinder för att en kvinna skulle få en tyngre post. Absolut inte.
Mikaela Sundqvist, vad säger du?
Ja, vi har precis samma. Alltså, det delas ju ut mellan partierna, de här posterna, i och med valresultatet. Men inom vårt parti, de gröna, så kan vi säga att när vi diskuterar i Åbo vem som vi då ställer upp som till exempel fullmäktige ordförande, så vi väljer den bästa kandidaten, den bästa personen och mest kunniga personen för den posten som vi då säger att vi vill ställa upp hit. Sen är det ju fullmäktige som slutligen gör valet. Men i Åbo så är det åtminstone en ganska stor roll vem som sitter på de här posterna, för vi har ju stadsstyrelseordförande, är den enda politiska personen som är anställd. Och den personen sitter då på heltidsanställning i och med borgmästarmodellen som vi går över till efter kommunalvalen nu. Så då har vi flera politiker som har heltidsanställning, vilket då möjliggör att det är personer från olika partier som är med och deltar aktivt i den här diskussionen och förberedningen av frågorna med tjänstemännen. Hittills har det varit då främst det största partiet som har haft det här största inflytande på de här frågorna i och med den här stadsstyrelseposten. Så det har en ganska stor inverkan på hur man har möjlighet att delta. Största delen av oss gör ju det här på fritiden.
Just det. Jag ska fråga dig ännu, Helena Fabricius. Det finns ju lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män kräver också att könsfördelningen i kommunala organ, med undantag av fullmäktige, ska ha en könsfördelning som är minst 60-40 mellan könen. Hur klarar ni av det här i Kimitöns kommun med era 5 invalda kvinnor på 27 fullmäktigeplatser?
Jag tror nog att alla organ vi har så har uppfyllt det här. Platserna i till exempel en nämnd så fördelas ju också enligt valresultatet. Och då är det ju upp till varje det där partigruppering att se till att man uppfyller de här liksom könskvoterna också.
Hur svårt är det då? Visst,
Ja, visst, är det, visst finns det problem. Och i synnerhet, SFP-are, så vi är väldigt få kvinnor. Det betyder att kvinnorna sitter oskäligt många ställen. Men de mindre partierna som kanske har en eller två platser, så har ju också problem. Inte har de desto flera kvinnor på det viset. Att jo, det är besvärligt. Och jag vet inte, man kanske borde se över den här könskvoterings... Den är bra i sig, men att det där, den kanske borde kunna ha någon uppluckring eller något undantag i någon form.
Men innebär det att du till exempel sitter på många pallar här i kommunen?
Jo, inte sitter jag endast i styrelse och fullmäktige. Och jo, jag sitter också som könskvotskvinna på vissa pallar.
Ja, det låter som ett tråkigt ord, det där könskvotskvinna. Vad tycker du om
det? Nej, jag tycker inte alls om det. För att, som sagt, så tycker jag att man borde, utgående från intresse och kunskap, så borde folk väljas in till de här olika posterna.
Okej, vi ska prata om det här med kandidatnomineringen som vi var inne på redan. Kommunforskare har redan länge visat att det då finns en tudelning mellan större städer och mindre kommuner på landsbygden. Och Kim Strandberg som vid Åbo Akademi, han lyfte fram att man kunde försöka påverka könsfördelningen redan i kandidatnomineringsstadiet, precis som Mikaela Sundqvist här var inne på. Och också Kim Lindstedt tror jag. Det där att man kunde syssla med positiv särbehandling och ha flera kvinnor som kandidater för att då få in fler kvinnor också i fullmäktige. Så det där, hur svårt är det, Kim Lindstedt? Du sa att det inte var särskilt lätt att hitta kvinnor som skulle ställa upp som kandidater för samlingspartiet i Pargas.
Ska vi säga att överlag så är det inte väldigt lätt att hitta kandidater. I synnerhet när man är i en sån kommun där det finns ett stort dominerande parti, så folk är rädda för arbetsplatser, de är rädda för företagarna, rädda för sina kunder, de är allt möjligt rädda på grund av att det är stort dominerande. Det problemet finns inte, tror jag, i större städer. För där liksom, det personifieras kanske inte på likadant sätt där att du är med och vad för åsikt du har, att du liksom kan mista kunder på grund av det, eller ditt jobb.
Ja, har du upplevt några sådana här kommentarer?
Ja, flera gånger. Alltså, man stöter på det kontinuerligt. Och fast man försöker förklara att det nog inte kanske faller så. Men någon gång i tiderna har det kanske varit till och med på det sättet att kommunen har låtit sig förstå att det finns bara ett parti man kan ställa upp. Men jag tror inte på att det finns mer. Men det ligger kvar ännu i människors liksom, sinnen och minnen att de har hört någon gång att någon har blivit tillsagda.
Just det, vad säger Helena Fabricius?
Jo, jag vill kommentera det här. Det är faktiskt, jag tycker det är väldigt tråkigt när fullmäktige ledamöter överlag förtroendevalda liksom av sina arbetskamrater, grannar, släktingar, bekanta får påtryckningar över liksom de val man har gjort eller beslut man har fattat. Ja, absolut får man ringa och fråga och diskutera varför har man fattat ett dylikt beslut. Men just det här som Kim tog upp också, att företagare liksom får höra att jag anlitar inte dina tjänster i och med att du röstar på det här viset. Så att där skulle jag nog kanske uppmana också invånarna att fundera efter lite, att är det faktiskt demokrati sen det då att man går ut på det här viset mot företagare? Eller sen det som ibland kommer fram att i kafferummet så märker man att man blir liksom utfryst därför för att vissa beslut har fattats. Jag tycker det inte hör till ett samhälle när vi lever 2020 mera. Utan man borde kunna bättre särskilja på det här rollen som förtroendevald. Och sen borde övriga människor kunna ta hänsyn till att jag kanske har en yrkesroll också. Eller en företagare, och det är något helt skilt liksom. Besluten i kommunerna och städerna fattas på liksom väldigt, med väldigt mycket fakta bakom, som kanske inte alltid tillräckligt mycket kommer ut i allmänhetens kännedom.
Mm. Här kan jag ju, precis som ni säger, att det antagligen är ett fenomen som är vanligare på mindre orter. Hur är det, Mikaela Sundqvist i Åbo, känner du till det här fenomenet att när man har röstat på något sätt fel så blir man straffad för det eller får höra tråkiga kommentarer eller något sånt?
Nu finns det, jag tror att det är ett mindre problem i en större stad, men det finns ju. Och så är det ju inte bara det som kommer utifrån, utan inom vissa partier, speciellt om det finns sådana överenskomna röstningsbeteenden som man avviker för det, så kan det bli ganska tungt för en att fortsätta arbeta inom partiet. Och det är ju det som då är tungt, att man hamnar ta emot det här som kommer, men det är också utifrån att man kanske inte är så lockande som arbetstagare om man är med i politiken, det tar tid. Man är kanske inte så lockande som erbjudare av något arbete om man är med i politiken och kanske då på det viset blir stämplad. Men som sagt kanske ett mindre problem. Men det som kanske är större sen igen i större städer är det att om man har svårt att få med människor så beror det på att folk har fått nog med hat och bråk och man ser politiken som något där det är mot, man sätter sig mot varandra och partierna har liksom mest sådana här diskussioner där man är av olika åsikter. Vi i Åbo har mycket i av våra olika beslut som är tagna, så det som lyfts fram är alltid det negativa, fast det finns jättemycket positivt. Våra byggprojekt som har gått dåligt, det som lyfts fram är just det här negativa. Ingen berättar i pressen om att nu har vi haft 100 projekt som har gått under budget eller i budget. Det är de några som har gått över som lyfts fram, så här har pressen också en stor inverkan. Och i dagens läge då sociala medier och speciellt så här trollande och hatkampanjer där det sen nästan spys ut en massa elaka kommentarer gällande vissa frågor. Om folk säger sin åsikt så kommer det en massa hat in på Facebook, Twitter. Där det har delvis kommit in i Instagram också, så det gör det jättetungt, och det här är kanske det där största problemet med att få människor med, att man vill inte ha det här negativa i sitt liv, det finns tillräckligt av det annars också, man vill spendera sin fritid med trevliga saker.
Ja, har du upplevt själv det här hatpratet, Mikaela?
Ja, och det är liksom delvis just hatprat som gäller just det här som vi har haft nu gällande regeringen i det här NATO-reporten med Flicka Lilla. Men kanske mindre det har varit till och med kanske mer gällande språket. Det har blivit hårt under den tiden jag har varit med, att jag gick med i kommunalvalet då 2008. Och efter det så tycker jag att den där attityden har blivit mycket hårdare. Det blir mycket mer kritik och det går i person. Och speciellt gällande kvinnor så kommer det mycket så här könsbaserat, det här hatskrivande som kommer. Och gällande män så är det kanske mera då gällande saken, att man kritiserar själva frågan. Men av någon orsak är det lättare att säga att du Flicka Lilla, eller bara för att du är en kvinna så förstår du inte här och du kan inte göra rätt beslut. Men formera frågebaserade argument.
Helena Fabricius, på Kimitön har ni också livlig debatt på sociala medier ofta. Och ofta inte med särskilt trevlig ton. Har du erfarenhet av det här med negativt ståhej på sociala medier?
Det förekommer, och det känner väl hela Åboland till och hela Svenskfinland till, att hur vårt sociala medieflöde ser ut gällande kommunalpolitiken. Men det som jag skulle vilja lyfta fram där, att det är på sociala medier och följer man med det så är det en relativt liten grupp ändå. Och det där, man kan ju alltid välja att man inte går in och läser på de här kommentarerna. Men det som jag skulle vilja faktiskt lyfta fram så är det att sen mellan fullmäktige ledamöterna och förtroendevalda när vi för diskussioner så är det, upplever vi inte den här samma liksom hat, utan diskussionerna förs liksom tillsammans sakligt, bygger på fakta, och det där, vi kan säga så här att det är betydligt mycket snällare ansikte mot ansikte så att säga. Att det förekommer där på sociala medier och det skuggas, gärna skugga över politiken. Och det märker man ju nu vid kandidatnomineringarna nog, att det är många som lyfter fram det här, och det här som en negativ sak.
Precis, och det här säger ju också forskarna att det är en orsak som kvinnor har uppgett när de har svarat på om de vill ställa upp i politiken eller inte. Men hur är det, Kim Lindstedt, råkar inte du ut för någon sån här tråkighet här på nätet?
Ska vi säga, på sociala medier kanske jag inte har råkat ut, men då den tiden ännu när man fick gå ut på barer, så face to face har det nog varit en hel del. Ja. Att men man måste ju bara hålla min och försöka diskutera det. Deras argument är nog ganska svaga oftast. Liksom, att det, och samma sak som Helena där, att i fullmäktige också, så vi kan nog fullt strida om en grej. Liksom, men man måste hålla det på saknivå. Liksom, att efteråt så kan man nog gå på samma tillställning och ha det hur trevligt som helst. Liksom. Man klarar inte av det om man tar det personligt. Och liksom, man går runda själv. Liksom.
Just det. Eva-Stina Hellblom från Socialdemokraterna i Kimitoens kommun sa i en intervju igår att många kvinnor kanske är rädda att ställa upp i politiken för att de liksom nagelfar sig själva och frågar sig att är jag tillräckligt kompetent och vågar jag och kan jag och liksom är jag nu tillräckligt påläst på något sätt. Och hon konstaterar i intervjun att alla borde förstå att de politiker som sitter i de här församlingarna är alldeles vanliga människor och vi fattar alldeles vanliga beslut att det alla klarar nog det här. Känner ni igen det här att kvinnor skulle vara mer självkritiska? Vad säger Helena Fabricius?
Det är säkert. Jag skulle säga så här att alla nya kandidater är ofta ganska självkritiska i det här. Men att där skulle jag vilja påpeka att det ordnas utbildningar för de förtroendevalda. Det finns hur mycket information som helst att få från kommunen. Behövs det utbildning? Finns det brist i någonting? Så tycker jag i alla fall i Kimitoens kommun att våra tjänstemän är villiga liksom att ordna utbildningar så att vi får ta del av den där informationen. Inom SFP har vi också möjlighet att ordna så här mentorprogram för våra kandidater. Och sen inför fullmäktige möten så har vi alltid gruppmöten var man ännu diskuterar de här sakfrågorna för att få olika infallsvinklar på dem och synpunkter. Så att jag upplever i alla fall att som ny kandidat så får man stöd från den egna gruppen, men sen då också från kommunen med sakkunskap.
Mikaela Sundqvist, känner du igen det här att kvinnor skulle vara onödigt självkritiska?
Jag tror det. Jag tror nog också att det finns män som är självkritiska på samma vis. Men jag känner helt igen det här. Och jag tror att kanske den där tanken just om att man inte vet direkt. Men jag understryker det att när man kommer med så ändå man behöver veta att man har intresse för att inverka på de här frågorna som gäller vår allas vardag. Det kan gälla parkernas lekplatser, det kan gälla fotbollsplanen. Vi gör beslut om de här vardagliga sakerna som berör vårt liv i den här staden som vi bor i. Och det räcker att man är intresserad. Som Helena sa, man får information av partikollegor. Till exempel inom oss gröna så har vi både lokalt men också nationellt stöd. Vi kan fråga vad som helst om man får stöd. Men det gäller också över partigränserna. Jag får en massa info av kollegor från andra partier. Det är att fråga och diskutera. Det är bra samarbete när man väl är med där. Sitter man i fullmäktige i olika förtroendeorgan. Och tjänstemännen finns till för att hämta den här informationen. Så det är bara att komma med om man har ens lilla intresse över att inverka på frågorna i sin egna stad. Det är sådana människor vi behöver i politiken.
Tycker du, Kim Lindstedt, att det räcker med att vara en alldeles vanlig människa?
Ja, och jag har kanske inte fått det här emot mig vid kandidatnomineringar just att det ska vara att man inte kan någonting heller inte, utan nu är det ju mer den här tiden och vad man vill prioritera. Att det är främst det som har kommit emot mig i alla fall.
Tidsbristen,
ja.
Ja, det är också en stor orsak som många kvinnor uppger att man inte upplever att man har tid, är svårt att jämka samman med familj och förtroendeposter. Och så här, jag hittar lite fakta här kring hur mycket tid man sätter ner på det här uppdraget. I större städer så sätter man i genomsnitt 12,3 timmar per vecka på sitt uppdrag om man då sitter i fullmäktige. I små kommuner är det ungefär 3,5 timme per vecka. Men sitter man i styrelsen och framförallt som ordförande i styrelse eller fullmäktige i en större stad så kräver det massor mera tid och det här tidskravet bara ökar år för år. Om man jämför en större stad med en mindre så sätter man 10 timmar mer arbete på sitt uppdrag per vecka. Och den här utvecklingen har pågått i 25 år nu då. Sitter man som styrelseordförande i en stad med över 100 000 invånare så jobbar man 22 timmar i veckan. Det är ganska mycket mycket tid som går åt. Hur många timmar per vecka sätter ni ner på ert förtroendeuppdrag? Vad säger Mikaela? Hur mycket tid tar det av dig?
Jag sitter ju i styrelse och fullmäktige, så det blir ganska mycket. Jag skulle säga att i medelta kanske en sån där 15 timmar om veckan. Men nu om man funderar på hur tiden räcker i allmänhet, så alla förtroendeorgan har ju inte lika mycket möten som statsstyrelsen. Och där kommer till olika sektioner och annat. Så man ska inte bli rädd av den tiden som går åt i statsstyrelseuppdrag, att det finns sådana där det kanske går en 5 timmar om veckan. Men att medelta 15, emellanåt kan det gå långt över 20 per vecka. Man sätter sig in i ärenden och sitter på möten.
Hur har du fått det att gå ihop då med din familj till exempel?
Jag har fått det att gå ihop riktigt bra. Jag har ändå hunnit vara fotbollsmamma. Det är ju tidskrävande och så mycket annat hinner man inte med. Men det är en hobby bland andra som man kan välja. Att jag har valt att det här är det som jag vill lägga min tid på. Jag tycker det är jätteviktigt att göra staden grönare och livligare. Så att vi ännu har ett trevligt Åbo också för kommande generationer.
Hur mycket tid sätter du, Helena Fabricius, på ditt politikervärv?
Ska vi säga så här, jag sitter som sagt på ganska många poster, men att tänker vi på som fullmäktige ledamot så räknar vi ju med att vi har en 4-5 möten per år, och det där inför dem har vi då gruppmöten och det där, så är det ärendena som man då måste sätta in sig, att inför fullmäktige mötena så går det ju åt lite tid, lite mer tid så att säga. Sen har ju fullmäktigeledamöterna också budgetseminarier och kan ha aftonskolor och sånt här som är utspridda under året. Som en fullmäktige ledamot i Kimitoens kommun, om vi tänker endast på fullmäktige, så skulle jag väl säga att sätter du ner ett par, tre timmar per vecka så kommer du väldigt långt redan.
Just det.
Att jag tycker det är inte en sak som liksom borde avskräcka på det viset.
Kim Lindstedt, du är företagare också. Hur många timmar hinner du sätta ner på politiken?
Alltså, nu som bäst så har jag i princip valt så att jag sitter i revisionsnämnden och i fullmäktige för Pargas del. Och då är det som sagt, vi pratar nog bara om 35 timmar i medeltal i veckan. Att det var riktigt lämpligt för mig. Liksom. Och politik gör man ju hela tiden, liksom, men riktigt sådär mötes och förberedelse för möten så är det den tiden.
Nå, om vi går tillbaka där vi startade, alltså med den här könsfördelningen nu då, att det finns dels stora skillnader mellan stad och landsbygd. Att det finns kommuner med ganska skev könsfördelning och det finns kommuner där, eller ska vi säga att i majoriteten av kommunerna så dominerar männen också på de här tyngsta posterna. Spelar det här nu överhuvudtaget någon roll? Vad tycker ni? Spelar det Mikaela Sundqvist någon roll?
Nu tycker jag att det spelar en roll i och med att om man ger den bilden att det alltid är män som sitter på de tyngsta posterna, den får man ju lite till exempel i Åbo när man går till fullmäktigesalen eller statsstyrelsesalen och väggarna är fulla med bilder på män, så kanske man också då som kvinna får känslan att det här är något som hör till män, men det är ju inte så, det hör till oss alla. Och man borde komma till det att vi har både kvinnor och män, att vi har de som representerar stadsborna och det ska synas i de här eller på de här pallarna, att vi har i stadsstyrelse och stadsfullmäktige ordförandeskapet, så både kvinnor och män som sitter på de pallarna och för framåt budskapet från kommuninvånarna.
Kim Lindstedt, spelar det någon roll hur könsfördelningen ser ut?
Nu tror jag att det spelar någon roll och så jag har upplevt det här så främst i Pargas nu som är då, så att säga, min hemkommun, så senaste tre perioderna så har vi nu haft en väldigt jämn fördelning på de här tyngsta posterna. Att det är liksom inte, och i den här undersökningen så var det ju inte med heller utbildningsordförande och miljö som också har en stor makt liksom, och jag tycker att vi nu har haft en jämn fördelning på de där tyngsta posterna i lag.
Kan du kort säga, varför är det så viktigt då?
Nu är det ju, man ser på liksom saker och ting, att alla ser ju lite olika. Och som det har kommit fram här tidigare också, bara, kanske inga främst ska säga, är man då kvot man eller kvinna, utan man måste ha någonting att ge också. Så då anser jag att det är riktigt så som det ska vara.
Helena Fabricius, spelar det någon roll eller varför spelar det någon roll? Hur könsfördelningen ser ut?
Absolut är det viktigt att vi skulle ha ungefär hälften hälften. Men som jag sa tidigare här, jag upplever att det är lika viktigt att vi har representanter från olika yrkesgrupper. Att vi ska ha representanterna från olika åldersgrupper och också geografiskt representanter jämnt utspridet. Men visst, hoppeligen så ser fullmäktige, nästa fullmäktige ut på det viset att vi ska också ha jämnare med kvinnor. För att kvinnorna behövs i beslutsfattande.
Mm. Har du ännu någon kort hälsning till alla de som har tvekat och kanske valt att inte ställa upp som kandidater fast de skulle vara lite sugna?
Absolut, det är bara att ta kontakt och det är jätteroligt. Som sagt, ja, sociala medier kan man glömma bort. Vi har väldigt trevligt i fullmäktige tillsammans när vi diskuterar saker mellan de olika grupperna och partierna. Det är liksom, det är inte alls som den bild som syns i media tyvärr också ibland och sen också på sociala medier. Det ansikte mot ansikte så är det där politiken betydligt mycket snällare.
Okej, här drar vi streck för dagens slaget efter 12. Tack så jättemycket till dig Helena Fabricius från Kimitoens kommun och Svenska Folkpartiet. Tack till dig Mikaela Sundqvist från De gröna i Åbo. Och tack till dig Kim Lindstedt från Samlingspartiet i Pargas. Jag heter Maria Nylund.